Invigningen av olympiska spelen i Paris 2024, fylld av HBTQ-propaganda, och homosexuella regissören Thomas Jolie säger i intervju inför spelen att han funderar på hur man skriver en show där alla får ett ögonblick då de känner sig representerade och en del av något större. Olympiska spelen i Paris har inletts. Det har varit en del kontroverser inför OS som jag har för mig att vi har snuddat vid här i radion. Bland annat gäller frågor om luftkonditionering och mat. Senaste dagarna så har det också varit en del uppståndelse kring invigningsceremonin. Det är en stor sak i OS. Det är alltid ett påkostat spektakel, och faktiskt brukar det oftast vara tämligen värdigt. Det är ofta referenser till de klassiska olympiska spelen såklart, och givetvis mycket fokus på värdlandets kultur och bedrifter. Så det är både internationalistisk och nationalistisk yra, och de är ofta ganska finstämda de här. Men de franska arrangörerna den här gången bestämde sig för en annan inriktning, och bland annat har de då som sagt stort satsat på HBTQ, och ceremonin kulminerade i en scen som återskapade den sista måltiden, den berömda målningen av Leonardo da Vinci med Jesus i mitten och lärjungarna på respektive sidor längs ett långt bord. Men figurerna längs bordet är i det här fallet då i Paris en bunt äckliga queer-figurer. Karar klädda som fruntimmer, fruntimmer klädda som karar, en svart man utklädd till kvinna i blont bruk och så vidare. Jesus i mitten är en smällfet kvinna. Och alla är såklart införda olika sorters, jag vet inte ens vad det heter, underkläder. Det är det vanliga helt enkelt. Vi har sett det så många gånger förut. Alla vet ungefär vad det handlar om. Alltså. Och jag ska säga också, mitt i alltihop också, ett barn. Kanske lite smolk i glädjebägaren här. Det ser ut som ett barn i 10-årsåldern. På frälsarens högra sida, några steg bort. Så det är svårt att se om det är en pojke eller en flicka, som är många av de här karaktärerna. Men det är ett barn i gul och vit dräkt som sitter mitt i det här. Det var lite olustigt. Och min favorit, det är en fet man i blå kroppsmålning. Synbarligen naken, men med lite så här blommor hängandes över kroppen. Och han skulle föreställa Dionysos, den grekiska guden. Han såg inte ut som en grekisk gud, men det var hur sägs han skulle föreställa. Och den här personen som skapade hela spektaklet, han ska ha sagt att han försökte avbilda en hednisk fest. Han förnekade att det hade något med den sista måltiden att göra, trots att det är helt uppenbart bara från liksom den visuella kompositionen i scenen. Och man hade en catwalk framför bordet där diverse queera freaks paraderade fram och tillbaks och så vidare. Ja. Som sagt, det väckte en del uppståndelse. Framförallt har man så här, kristna människor känns sig kränkta över att det drevs med Jesus. Så i USA framförallt såklart. Och några företag har ställt in sin annonsering under OS och sagt att vi kan inte stödja det här med våra reklampengar. Samtidigt så märks tydligt i reaktionerna, tycker jag, att det är väldigt många som är blasé inför allt det här. Alltså, även bland de som avskyr den här typen av saker. Det verkar inte finnas så mycket energi längre att lägga på att uppröras av eller bekämpa den här sortens träck. På gott och på ont, kanske man får säga. Jag är själv lite kluven, som ni kanske hörs inför hur man egentligen ska förhålla sig till det. Boris, vad har du för tankar om den här ceremonin och om reaktionerna vi har sett?
Först är liksom, blev jag extremt förundrad över att den alls ägde rum. Och du och jag har ju faktiskt lite omrat så där talat väl om Frankrikes president så här, men och jag hade ju tänkt mig något superjävligt värdigt, alltså att Främlingslegionens manskör står och sjunger. Det är sådär, vad fan, så blev det här. Det var lite oväntat. Där föll han rätt många hack ner i källaren, Macron. Det som fascinerar mig mest, förutom att det var allmänt vederstyggligt, det är liksom den här debatten efteråt. Och man liksom, den blir så, folk är så jäkla fega och folk liksom de som är negativa till det här och deltar i det skallade offentliga samtalet, de är så att ja, man får inte driva jäck med nattvarden och så vidare. Och tänk om man hånar Koranen på samma sätt som man är hånar den sista måltiden. Och de som är för det, de säger, ha, era obildade högernationalistiska kristna töntar. Det har ingenting den sista måltiden att göra. Det här är ju, man vill återskapa en dionysisk orge helt enkelt. Och det har tydligen arrangörerna sagt att det var avsikten då. Och det här är så intellektuellt tilltramsat fjantigt. Varför säger man inte bara det du sa alldeles nyss, att det här är så oerhört fula jävla människor. De som är extremt groteskt fula. Och det är inte det att de är tjocka eller halvt puckelryggiga eller gamnackade eller någonting sånt. Utan det är att de kräver av dig och mig, av alla som tittar, att vi ska inte bara inkludera dem, vad fan det nu betyder. Vi ska också älska dem. Därför att de är så jävla fula. Och folk har inga problem med tjocka människor eller puckelryggiga människor eller gamnackade människor. Om de är normala och liksom man kan umgås med dem. Men ingen kan ju umgås med människor som kräver någon slags jävla handhjärtan kärlek för att de är tjocka och blåmålade. Det är så förbannat absurt. Och varje människa med det minsta lilla estetiska sinne måste ju tycka att det här är ju en freakshow. Alltså en sån här riktig jävla freakshow som folk förgick på för att få rysningar och tycka att det var obehagligt. Nu ska vi älska dem. Alltså, det är inte fråga om det är queer eller inte, eller HBTQ14+. Det är en fråga om att det här var en uppvisning som var så jävla ful därför att den bestod av fula människor. Det är liksom allt som behöver sägas.
Amen. Som du brukar säga.
Amen.
Jag får säga ja, i Dionysos namn. Någonting annat kanske.
Precis. Jag vill bara säga, efter alla angrepp man har gjort de senaste åren på drag queens och så här, så vart jag liksom så här förundrad över att läsa en intervju med en drag queen som var normal, höll jag på att säga. Men reptilorganet Svenska Dagbladet gjorde för en dag sedan, eller lördag sa det väl, en intervju med Vanity Wayne, någon jättekänd svensk drag queen, och som säger så. Och på tal om det här med drag queen sagotanter, så säger han att men jag kan säga med handen på hjärtat, Vanity Wayne ska inte vara bland barn, för hon går runt i stringtrosor, nätstrumpbyxor och lackbody. Jag tycker inte det passar. Och hon hade aldrig blivit sagotant, för hon skulle ha öppnat boken upp och ner. Det är osäkert hon alls kan läsa. Och då har man liksom lite distans till den subkultur man har liksom valt att tillhöra. Och jag tror Vanity Wayne har jättekul med sina kompisar och har uppenbarligen inget behov av att vi ska älska honom eller henne. Vi andra.
Mm. Ja. Jag tycker också att det är lite lustigt, lite missriktat, den här idén om att det finns folk som säger om den här öppningsceremonin, att det var som någon sorts här, nästan satanisk uppvisning. Nästan någon sorts okult ritual och sånt där. Att, att det finns nästan som ett djup i det här fruktansvärda som de har gjort. Men jag tror att man ger det alldeles mycket credit då. Och också från det religiösa perspektivet, det är bara en parentes, men man kan notera att det är inte bara kristendomen som förnedrades i den här ceremonin. Nej, utan också precis. Det hedniska arvet. Olympiaden är absolut inte en kristen tillställning. Det är ju en antik hednisk festival som firades till Zeus ära, tror jag ursprungligen. Och sen återupplivar man den i samband med franska revolutionen. Så att olympiaden är allt annat än kristna i sig. Så att om man vill markera mot kristendomen så kan man ju också göra som en renodlad förkristen eller postkristen ceremoni, vilket också har gjorts ganska många gånger vid moderna OS, utan att man har blivit minst upprörd såklart. Men det slår ju lika hårt mot det hedniska i och med att Dionysos förmjukas som en central del av det här spektaklet. Det är bara en parentes Men ett annat problem med den här idén att det är någon sorts satanisk demondyrkande ceremoni, det är att alltihop är så taffligt. Och det är helt och hållet byggt på urvattnade klichéer. Karar i kvinnokläder, det är inte radikalt, det är inte subversivt, det är inte kittlande. Det är egentligen inte ens kontroversiellt. Det är väldigt liksom speciella kretsar som det ens är. Någon gång i tiden så var det, men nu lever vi i en tid där drag queen story hour har blivit ett normalt inslag på västerländska skolbibliotek. Så att den här homotransimperialismen i hela kulturen är total. Ett av de mest extrema exempel, jag tyckte det var väldigt, väldigt tragiskt, väldigt svart exempel, men ändå liksom intressant och lite lustigt på ett sätt. Det var det här, du såg säkert det här, Boris, det här övergångsstället i USA som hade målat sig HBTQ-flaggans regnbågsfärger istället för vitt. Och någon tog sig för att sladda runt där. Det var inte med en bil, tror jag, utan det var såna här elskotrar. Men det blev mörka sladdmärken på de här fina regnbågsbanden. Och de som gjorde det, de greps och åtalas nu. Mm. Jag tror att de sitter inlåsta och som jag förstår det så riskerar de fängelsestraff. Och det här var i Spokane, Washington, för den som vill läsa mer. Så, det är den världen vi lever i, där bögsymboler hålls för heliga. Folk kastas i fängelse för de har ringaktat de heliga bögsymbolerna. Huruvida det är en kristen värld är en fråga som eventuellt kan diskuteras separat. Men det är i alla fall inte, den är inte kristen i den bemärkelse som de tror, som är upprörda över det okristliga i den här ceremonin. Och jag tror att den här sortens spektakel som är i Paris måste förstås i den kontexten. Om de trodde att de tände gränserna eller att de drog en lans för en radikal sak, så tog de verkligen miste. Det här är mer som en första maj-demonstration i Sovjetunionen eller något sånt där. En storslagen hyllning till den härskande klassen med regimen som totalt dominerar samhället. Dekorerat såklart då med halvhjärtade krusiduller som anspelar på kamp, uppror och förändring, som inte har varit någonting man sysslat med på väldigt länge.
Ja, och två saker. Dels att det skulle varit en satanisk ritual, alltså. Man får ju anta att skulle det vara så att Satan är oerhört upprörd vid det här laget. Jävligt upprörd. Jag utgår från att det är en herre med ganska höga estetiska krav faktiskt. Och han tycker, han kommer inte vilja förknippas med detta. De som stod på scen kommer att brinna i helvetet för att de har svärtat Svarte Petters namn, tror jag. Och det andra, det här fåniga, liksom att vi vill anknyta till det hedniska och till det antika. De här göns, alltså tänk dig själv om de här skulle ha liksom dykt upp på alltså greker som dyrkar de sköna kropparna. Man kan ju fortfarande se rester av statyerna på de gamla olympiska spelens segrare på den plats där spelen hölls i Grekland. Och det är ju inte de här kropparna precis som man ser där. De här skulle aldrig blivit insläppta på en dionysisk orgie.
Nej. Det finns, för övrigt, jag ska säga det, det finns vissa sådana här mer kvalificerade, jag vet inte vad man ska kalla det för, men sataniska ceremonier av olika slag. Så ett väldigt bra exempel som det refereras till då och då nu på ett, jag tycker, orättfärdigt sätt nu dagarna apropå den här ceremonin, det är invigningsceremonin för Gotthardtunneln i Schweiz. Jag tror att det var 2016. Va? Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris. Men,
nej.
Du vet, de byggde den här stora tunneln genom Alperna.
Ja.
Och de hade en stor inbjudningsceremoni där alla toppolitiker i Europa var med. Och det var en renodlad okkult ritual. Eller en serie okkulta ritualer. Alltså det var enormt utstuderat. Proppfullt med okkult symbolik. Och saker som absolut inte är liksom klichéer, uttjatade grejer. Utan liksom chockerande, bizarra, extremt obehagliga saker. Och det fanns ingenting liksom festligt eller upplyftande eller celebratoriskt med den, utan det var bara liksom den här supermörk, otäck och kult ceremoni som hölls med den här tunneln. Kolla på YouTube, det är tips till alla, alla som är nyfikna,
ja,
på,
väldigt nyfiken
på den här typen, ja, av offentlig och kult elitism. Att det, den var väldigt extrem. Jag säger inte att det inte förekommer okulta ritualer som människor i höga positioner arrangerar och deltar i inför öppen ridå, som den här gången i Schweiz. Det är bara såna grejer som i Paris, det är något annat, för att det är så mundant och ointressant.
Mm.
Och jag har nästan svårt att föreställa mig människor som fortfarande så här, bryr sig eller blir genuint upprörda. Och om man angriper den här typen av ceremonier från någon sorts från ett indignerat kristet perspektiv, man tror att det är en attack på en moralisk ordning som i någon mån existerar i värld att försvara. Det är förstås precis den typen av reaktion som man hoppas framkalla med en sån här ceremoni. Och det bejakar den falska världsbild som sådana manifestationer målar upp. Det är en värld av kristna nuckor som blir upprörda över snusk.
Mm.
Så på sätt och vis är det två förljugna och irrelevanta grupperingar som konspirerar för att fejka sin egen relevans. Ungefär som så här, kändisar som fejkar konflikter eller ringer tidningarna och berättar vad de ska vara, sen gråter de ut över paparazzi-fotograferna. Kayfabe kallas det inom amerikansk teaterbrottning, tror jag. Den här typen av orkestrerade. Så sanningen är att det här är bara, det är väldigt urvattnat och intressant. Det är ingen som tycker att det här är nytt eller intressant eller provokativt. Normalt funtade människor tycker bara att det är äckligt. Men på ett odramatiskt sätt. Som ackompanjeras av en gäspning. Snarare att man drar efter andan i moralisk indignation. Och det som du säger, Boris, det är väldigt viktigt att själva fulheten är poängen. Det är inte liksom den sexuell avvikelse eller någon sån potentiellt radikal idé, utan det är just fulheten och att lyfta fram den absoluta motsatsen till de olympiska idealen. Det vill säga man lyfter fram det fula, det svaga, det störda, det vanställda, vilket generellt är vad de här människorna håller på med.
Ja.
Apropå OS, jag har inte riktigt hängt med här, Boris, jag tänkte fråga dig om du har någon information. Det var precis när OS började så började prata om att det hände någonting som eventuellt var någon sorts terrorattacker. Det var elavbrott, tåg som stannade. Jag har inte fått klart för mig om det var faktiskt sabotage och i sådana fall varför, eller om det bara var sådana vanliga Atlas Shrugged moments. Kanske att en redan krackelerad fransk infrastruktur har blivit lite överbelastad av massvis med turister och sen tydligen årtiondets regnväder som Dionysos slungade över staden.
Man får förstå honom. Nej, alltså det har bara då har det så fort har dykt upp med jämna mellanrum, så kör man ju någon grej om att fransmännen är speciellt inställda på ryska hackerattacker mot infrastruktur och annat. Det var också i samband med kommunikationsproblemen. Alltså det verkar överskugga deras. De verkar mer oroliga för ryska hackerattacker. Varför de nu skulle få, liksom, det är bara så jävla dumt. De är mer oroliga för detta än för att liksom Hamas eller Al-Qaida eller andra jävla dåre går loss och i något publikhav och spränger sig själv i luften. Det är lite underordnat. Det säger en del, tycker jag.
Har du följt OS någonting, Boris, själva tävlingarna? Har det hänt något intressant?
Nej, alltså inte. Det har inte kommit igång. Idag tror jag att det var promenad i rask takt. Och det är jag inte så intresserad av. Friidrotten ska jag väl kolla på kanske lite grann. Det är inte för nästa vecka. Kanske börja något i helgen. Men jag känner liksom ingen större. Jag är som större delen av mänskligheten. Vi är inte så jäkla intresserade. Om man tycker det är intressant med idrott, så tycker jag. OS har ju fallit oerhört mycket i tittande. Och IOK har ju väldigt svårt att få städer att vilja arrangera OS. Det har inte varit få som ställer upp.
Ja.
Så det håller på att dö ut, tror jag. Det här bidrog inte till att det fortlever.
Oavsett så är det väl så att vi här i Radio Bubbla är väl av hävd mer intresserad av att analysera saker som den okulta symboliken i öppningsceremonin än själva grenarna. De kan komma tillbaka när de kastat ut alla kvinnoidrotter från tävlingen, när det är bara män som tävlar och de tävlar nakna. Då kan Radio Bubbla börja rapportera om OS.
Ja, men då...
ja, det har vi pratat om det här förut, Boris. Att återgå till de klassiska reglerna.
Ja, men jag tycker det. Det är... I något tidigt OS så var man på gång. Då hade man ju stormning av befäst mur som en gren. Jag vet inte hur det går till, va? men det var i början på 1900-talet. Jag tror det var i Paris 24 faktiskt. Då börjar man röra sig åt rätt håll liksom. Men ja, det återstår mycket.
Stormning av befäst mur. Okej.
Okay. Ja.
Ja, alltså det borde inte vara så svårt att ordna ett klassiskt OS med de klassiska grenarna. Det var väl liksom kanske löpning och spjutkastning, och det var inte så många grenar. Man är inte skidskytte och liksom.
Nej, precis.
Åka pulka och sånt där som man nu.
Ja, definitivt. Och de har ju också breakdance i år. Alltså på riktigt. Jag trodde det var ett skämt, men nej för fan. Det är, och så hade man ju poesiuppläsningar och kappkörning också, det tycker jag är viktigt. Det kunde ju varit något för prins Filip, han har ju gått hädan.
Just det, alltså just det, kappkörning med vagn.
Ja.
Just det. Kanske Peter Thiel kan fixa där. Han ska ju starta ett nytt OS. De kanske kunde kombinera den här dopinggrejen med de klassiska grenarna och reglerna.
Thiel borde ta en titt på propagandafilmen, höll jag på att säga, för Aten OS 2024 var det. Alltså den är så oerhört vackert gjord. Där man har liksom animerat.
Ja, det är det här när de är liksom de är målade som statyer som rör på sig.
Exakt, ja. Och sen kom OS på riktigt och det var liksom fel sorts försmak.
Det är ett bra exempel på en fin ceremoni. Ja. Där de har gamla grekiska skulpturer, vackra människor med vackra kroppar, som börjar röra på sig, så att skulpturerna, den gamla antika skulpturerna kommer till liv och liksom, det var jättefint. Ja, OS 1936 hade också en del spektakulära visuella inslag i öppningsceremonin. Finns en film om den?
Filmen är väldigt bra. Ja.